Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Fan, det var lite obehagligt ändå när du väste innan vi drog igång den här podden att... Det är sjukt egentligen. Du väste alltså knäböj för kingen med content. Var ironiskt?
Ibland när jag sätter mig här så känner jag mig som en kung av content. Efteråt känner jag väldigt sällan det.
Jag brukar ju säga att den här podden är vårt Heimlich-grepp.
Vad menar du med det?
Ja, men du vet, han som uppfann Heimlich-greppet, det är alltså när man räddar någon som har fått något i halsen, man trycker till, ställer sig bakifrån. Nu hör jag att jag inte har koll på mitt Heimlich-grepp här, men hoppas du att du inte får något i halsen när jag är i närheten. Men man tar ju tag i bröstkorgen, lägger armar runt och trycker till på något i alla sätt. Vad var det som hände med Heimlich? Han blev nazist, va? Eller var
det
nazist?
Var något sånt, han blev cancelled i alla fall. Och det var ju också så att Heimlich-greppet blev liksom utraderat.
Han blev cancelled i alla fall.
Ja, men Heimlich-greppet blev också cancelled, för det var tydligen så att det inte fanns vetenskapligt stöd för det. Men aha, så, 96 år gammal, sitter den här mannen någonstans på någon flyover state i USA på ett ålderdomshem, och en kvinna på ålderdomshemmet sätter något i halsen och han går fram och han gör Heimlich-greppet och räddar hennes liv.
Det ger mig fan gåshud.
Trots att han är nazist.
Trots att han är nazist, då får han...
Det här är för att ni gömde nazister i Chile. Du och Gary Engel.
Det är så jävla sjukt. Så jävla förvanskad släkthistoria du skapar här för mig. Snart börjar jag tro på det här också. Det är som med Donald Trumps lögner. Man vet inte vad man ska tro på längre. Jag börjar ju undra om jag har gömt nazister i Chile. Ja, men Heimlich-greppet i alla fall. Ja, vi har ju inget riktigt Heimlich-grepp. Ingen av våra böcker är ju ett Heimlich-grepp som folk kommer minnas oss för.
Inte ens Samir och Viktor.
Inte ens, tror jag kommer sitta där på ålderdomshemmet och läsa upp den för de andra. Vad har jag med att vänta av Sverige då? Jag är ju hemma snart.
Jag har ingenting från det här landet. Jag har ingenting. Reduktionsplikt, är du intresserad av att prata om det i 45 minuter?
Nej, det är absolut inte.
Då stryker jag det segmentet.
Däremot, jag har en tvångstanke som jag alltid får när jag landar i Sverige efter att vara utomlands. Jag kan ha varit i Norge med dig en dag, men jag tänker alltid på det. Har du sett filmen Robin Hood, Prince of Thieves med Kevin Costner?
Nej, eller förmodligen har jag väl sett den. Jag minns inte. Ja, men,
det är en av de här filmerna som jag har sett säkert 25 gånger. Det är någon gång när man var liksom 12 och 15. Jag hade en inspelad på en klassisk VHS. Och i öppningsscenen då kommer Robin Hood då hem till England. Han har varit borta i flera år. Vart med i korstågen. Det har varit mycket skit där borta. Det har dödats och det har krigats.
Känner du så när du kommer hem från din träningsresort? Att du varit på korståg där?
Ja, lite så känner jag. Efter 2 veckor med Benjamin så känner jag fan så. Vi är väldigt hatade på hotellet, ska jag säga det.
Varför?
Ja, men alltså, när han käkar... Du vet hur det ser ut när ett gäng fiskmåsar drar fram liksom sopor, en plastpåse. Och sen pickar hål på den och liksom sprider innehållet över asfalt.
Det är så jag tänker mig att det ser ut när Di Shimodas, Anna och Hans Shimodas, vittjar en buffé på ett mingel efter att ha stått och plåtat alla kändisar med två tidigare hämtreportrar nu på Aftonbladet.
Det vet jag ingenting om.
Inte jag heller.
Däremot ser det exakt ut så när Benjamin har ätit, så folk kollar liksom på oss. Och vad fan ska jag säga, han är 2 år. Jag kan inte liksom se till honom att han ska hålla besticken rätt. Men folk sitter och kollar. Och sen alltid innan jag går, eller innan vi går då, när det ser ut som fan själv under bordet och på bordet, då måste jag alltid gå fram till personalen och så säger jag alltid samma sak. Tack och förlåt, säger jag. Och sen går jag. Och sen gör jag även några så här halvhjärtade försök att plocka undan lite. De blir allt mer halvhjärtade ju längre den här semestern liksom har pågått. Eller den här skrivresan. Ja, men i alla fall... Kevin Costner, a.k.a. Robin Hood då, i den här filmen. Vad ska jag berätta här ens? Lyssnar du ens? Bryr du dig?
Jag är med. Men det är frågan om lyssnarna är det. Försök. Fånga tillbaka lyssnarna här. De stänger av en efter en.
Nej, men nu är han inte hemma igen. Robin Hood alltså. Och han kliver av den här roddbåten, vadar genom vattnet. Han befinner sig på någon jävla strand. Och då knäfaller han i dyn. Han gräver upp en näve av den här engelska sanden, för den mot munnen, mot näsan, och bara luktar på den. Liksom lägger den i munnen nästan. Sen faller han ner på mage. Och det är liksom lera över näsa och mun. Och rullar över på rygg och så skriker han: I'm home! I'm home! Medan jag gör sina fina sandänglar. Och det är en otrolig scen som jag aldrig glömmer. Och varje gång jag kliver av ett flygplan när jag landar i Sverige, då får jag en tvångstanke av att göra samma sak. Alltså kasta mig framför de här passagerarna i den här flygplanstunneln och rulla runt där och skrika I'm home, I'm home.
Och då är kan du känna igen dig i det? Nej, inte alls. För du vill lägga det där på den här mattan som är framrullad, tvättad på, inte tvättad på kanske 2 månader.
Ja, exakt där.
Jag kan inte alls relatera till det här.
Nej, men vad fan har du då? Du mår sämst i Sverige. Du måste ju sjukare grejen så här för dig.
Jag upptäcker nya tvångstankar hela tiden. Det senaste jag gör, enligt Magda då, eller hon som har kommit på mig, det är att när vi sitter i soffan och kollar på tv så kan jag råka prata och andas ut på min vänstra arm. Då måste jag alltid blåsa lika hårt på den högra. Och det här blir liksom en grej som bara pågår fram och tillbaka. Kan pågå liksom i 10 minuter, för jag måste få exakt rätt tryck båda gångerna. Det är helt obegripligt. Jag vet inte varför jag gör det. Jag har själv inte kommit eller förstått att jag gör det förrän Magda kom på mig med det här. Och det var som att det var sån enorm ångest som släppte när jag insåg att det var en tvångstanke. Jag vet inte vad det säger om mig.
Ja, någonting säger det. Jag tycker det låter ganska obehagligt.
Det är ju en så poänglös tvångstanke.
Men jag vet ju vad din riktiga tvångstanke är.
Vadå riktiga?
Du har en sak du aldrig kan göra, och det är att hålla käften. Du måste alltid säga vad du tycker.
Du har klippt bort ganska mycket saker som du tycker att man inte kan berätta i offentliga rum från den här podden. Som har kommit från mig då.
Jag har någon sorts publicistisk stake, till skillnad från dig, som vill släppa igenom vad som helst.
Ja.
Jag, häromdagen bara så fick jag ut en skärmdump från dig. Minns du det här? Vet du vilken skärmdump jag syftar på?
Nej, det är några stycken som trillar in i din inbox varje morgon.
Du kan ju aldrig unna din Balkanbroder Mårten Andersson någonting. Jag fattar inte varför ni Balkanboys inte bara håller samman. Det var i alla fall en skärmdump på ett inlägg som Mårten Andersson skrivit.
Ja, men alltså, jag har ju rätt här. Ska jag läsa upp det?
Ja, gör det.
Jag ska bläddra fram det här. Det här är alltså Mårten Andersson som skriver på Instagram efter de här 2 skjutningarna som har varit i Serbien. Han är då tillsammans med en serbisk kvinna och han har en show som heter Mårten Svetkovic, va? Som han spelar någonstans. Och då skriver han på Instagram.
Jag får bara skjuta in där. Gått väldigt bra. 4+ i Aftonbladet. Så,
helt
kan du
omöjligt att han kan vara 4+. Mårten Andersson skriver: på grund av de senaste dagarnas fruktansvärda händelser i Serbien så känns det extra viktigt att spela min show. Ondska och hat får aldrig vinna, och ett av showens flera budskap, en spretig show, är en inkluderande värld fylld av kärlek där hat mot andra inte finns.
Och, ja, fint.
Och sen är det någonting med srećemoje, bla bla bla, någonting serbske, det är väl någonting mitt, ja, jag vet inte, någonting. Om att han, det är hans Serbien. Och då har min kompis Solvas Newton lagt upp det här och skrivit: så viktigt med slappa fördomar för att förebygga galna människors terrordåd. För det är ju så jävla bisarrt sätt att försöka tjäna pengar på, är det inte det? Det har ju ingenting. Hur ska hans show stoppa de här 2 förmodligen psykiskt sjuka personernas dåd i Serbien? Den här vapenamnestin de har där, hjälper den kanske mer? Eller är det Mårten som kommer rädda det här?
Jag tycker det är gulligt av honom. Du reagerar med ilska. Du är förbannad. Du slår näven i bordet.
Jag är trött på Mårten. Jag är trött på att jag såg honom första gången.
Du är bara sur för att du inte kom på den här idén för honom. Det är det allting handlar om. Dessutom,
att kapitalisera på min Balkan-tjej.
Ja, det är det du gör i den här podden hela tiden i och för sig.
Det är i och för sig sant.
Ja. Jag vet en tvångstanke du gör. Du gör ju det här som jag gör som jag vill göra när jag kommer till Sverige. Att rulla mig i den svenska dyn. Den gör ju du så fort du kör vid den bosniska gränsen med din bil. När du äntligen lämnat det kristna Europa bakom dig och får umgås med dina landsmän igen. De som du älskar, men de i gengäld hatar dig. De tror ju bara att du är en jävla turist. Har du inte förstått det?
Jo, jag har märkt det, tyvärr.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Bråkar du, Linnea, om pengar?
Aldrig faktiskt.
Nej, just det. Vad är det hon brukar säga? Du kastar pengar på alla dina problem. Det är väl det hon brukar säga om dig.
Det stämmer att hon säger det ganska ofta.
Du köper dig fri från olika situationer.
Ja, så som människor har gjort i alla tider.
Män kanske snarare än människor, va?
Ja, kanske. Det ser hon också, att det är ett väldigt manligt drag. Ja. Det ligger någonting i det?
Det ligger någonting i det. Jag gör ju precis samma sak.
Du har väl varit en expert på att köpa dyra presenter till Magda. När du känner att det knakar lite. Då tar du fram Amexet.
Det där Amexet, det går varmt. Magda fyller år snart, jag ska återkomma till det.
Spännande.
Ja, men vi bråkar inte heller om pengar, jag och Magda. Alltså vi, med väldigt stor betoning på vi, gör det inte. Magda däremot, det är en helt annan femma. Hon och jag bor ihop, som du känner till. Vi fick ny ränta förra veckan. Vår boendekostnad har mer än dubblats bara över natten. Det är obegripligt att ta in.
Det känns som att du har väldigt höga lån i allmänhet. Du har liksom den
det är högst belånade
Sverige. Man ser det när du går. Att du här kommer en man som har höga lån.
Ja, men vi hade ju redan innan en svinhög boendekostnad. Men nu är den alltså dubblad. Och det här har ju satt igång processen om Magda som är, alltså det är bortom all kontroll. Hon har blivit galen i huvudet. Jag ska ge dig ett exempel. Vi har ju ett Amex-kort. Vad är ett Amex? Kan du förklara det? För de som inte har ett Amex.
Ja, det är ett kreditkort.
Ett betalkort, va? Som man måste betala hela varje månad. Det är inte kredit så att säga, som kan ligga kvar och ticka med ränta. Allt ska in efter en månad.
Det är bra att du förklarar mig, för jag har haft Amex i 10 år.
Inte har köpt det.
Nej.
Ja, men vi använder mest kortet i matinköp, men eftersom att Magda aldrig handlar så har hon väldigt liten inblick i vad saker kostar. Hon kan i en hel månad gå omkring och önska sig maträtter. Hon är väldigt kräsen, som det kan vara köttbuff eller skärk där det enda kött hon som muslim kan äta kostar 1200 kronor kilot, Cecilia de Leon. Eller en tonfisk carpaccio, vilket inte är jättepraktiskt matlåderätt. Men då blir hon märkligt, märkligt förvånad när räkningen kommer. Och varför har det blivit så dyrt? Och förra veckan kom räkningen igen. Den var skyhög. Den var så hög eftersom vi tog en resa på kortet. Jag stod för 90% av resan och Magda skulle betala 10%.
Vänta, där måste jag bara fråga. Du och Magda tjänar ju ungefär lika mycket i månaden. Eller om inte hon tjänar mer till och med. Hur kommer det sig att du ska ta 90% och hon 10%?
Dels köper jag mig väl ur olika problem. Men det är väl att jag ska ha lite fickpengar kvar så jag kan swisha dig för lite olika brilloluncher och sådär. men det är väl en försvarsmekanism. Det är ju liksom att jag ska slippa möta det som jag nu ska berätta om. Jag har också märkt att jag drar på betalningen längre och längre för varje månad eftersom att jag är så rädd för Magdas reaktion. Den här gången hinner jag börja få sms-påminnelser från American Express innan jag sätter mig ner och räknar ut den totala summan. Och när jag är klar så är jag ju livrädd, för det är svinmycket pengar. Och du vet
hur mycket
ju
är det?
Jag lovade Magda när jag berättade att jag inte skulle berätta det. Jag fick inte det.
Okej.
Okay. Och du vet ju hur rädd jag är för att göra henne besviken. Hon sitter och gamer här. Jag tar mod till mig och jag säger det bara rakt ut. Du ska betala pip, pip, mycket. Vet du vad Magda säger när jag ber henne skicka sin del? Swisha den.
Nej.
Hur kan du ha gjort av med så mycket pengar?
Klassiker.
Jag försöker förklara vad det som har kostnat. Det är kläder till din och det är vår. Han behöver nya skor och sådär. Det är den här maten hon önskar sig. Hon är tyst en stund och så säger hon... Det känns som att du lurar mig. Du samlar på dig en massa pengar så du ska kunna lämna mig med någon ung tjej som lyssnar på podden. Jävla märkligt.
Det är inga kvinnor som lyssnar på vår podd. Jo, det var en kvinna som kom fram till mig häromdagen faktiskt. På Plaitas.
Ge henne mitt nummer då. Jag hinner inte svara. Det börjar skjutas på tvn. Gamingen är igång. Det här är liksom, det är så hon stänger ner diskussionen. Tycker du det är en sund diskussion om vår ekonomiska uppdelning?
Nej, men jag tycker ju överlag tycker jag att det finns mycket osundheter där som skaver i den här relationen, men som jag, eftersom jag är diplomatisk, håller mig ifrån att kommentera ytterligare.
Kan man ändå säga att det finns en viss inkonsekvens när det 2 timmar senare samma kväll plingar på dörren och Magda rusar till den för att signera ett DHL-bud? Så bär hon in, hon ber mig komma för det är så tungt, och bära in ett Lego som är extremt tungt och stort paket. Och det är så dyrt att det tydligen kräver signatur och legitimation vid leverans. Är det lite inkonsekvent?
Jo, det finns ett visst mått av inkonsekvens där. Det håller jag med om.
För det hon har sagt efter att hon gamer färdigt är också vi måste börja spara pengar. Du kanske kommer ihåg när jag loggade Magdas menscykel. Jag berättade om det här i podden. Ja. Jag ville se om det fanns något bra.
Det var roligt.
Bra. Ja, det var det. Mm, då lyssnade du.
Ja, men jag ville se. Bra, faktiskt. Ja, tack. Det var länge sedan. Var det 5-6 avsnitt sen?
Ja, det var nog första avsnittet. Ja, men jag ville se om det fanns några bra dagar. Några dagar som var befriade från PMS. Här börjar jag ställa en omvänd hantering av det här problemet. Jag öppnar Amex-appen och internetbanken. Jag jämför varje faktura med Magdas Swish. Alltså jag korskör de här som att jag vore någon form av accountant. Jag kommer ett år bak i tiden när jag säger till Magda, min upptäckt. Du vet att jag i snitt har betalat 20% mer än dig varje månad. Och det här har inte jag sagt till dig. Jag har bara gjort det för att du inte ska bli arg. Hon tittar på mig som att jag är helt dum i huvudet. Och så säger hon, för det första är det här en lögn. Lite märkligt, jag har ju siffror på det här. Och så säger hon, och för det andra är det du som slösar. Vad fan ska jag svara på det?
Jag vet inte.
Hon fyller ju år, som jag sa, om 3 veckor. Dagen efter det här så skickar hon sin önskelista. Det är ingenting på den här jävla listan som kostar mindre än 5000 kronor. Hon säger också att hon tänkt på inflationen och valt smågrejer.
Alltså, det är ändå fint. Med till Magdas försvar, som jag har ju följt er relation på mer eller mindre nära håll de senaste åren. Du har ju någonstans, ja, men väldigt nära, jag har suttit på som en fluga på väggen. Jag har ju sett hur du liksom eskalerat de här presentinköpen. Det finns ju helt sinnessjuka saker du har köpt till henne som kostar 3 månadslöner för en vanlig person. Av rädsla att Magda ska rymma med en riktig Balkan-kille.
Vet du vad jag fick, bara för lite perspektiv här, vet du vad jag fick av Magda födelsedagspresent i år?
Nej, var det i år hon glömde bort din hela födelsedagen?
Ja, det var det. Vi var ju i Thailand, men hon hade ju, jag fyllde i år mitt i resan, hon hade ju kunnat packa en liten gåva där.
Ja, det håller jag med om. Nej, vad fick
det
du?
Gjorde hon inte. Nej, hon blev sjuk i den resan, så hon köpte bara ingen. Hon var så sent ute. Och sen på min födelsedag så säger hon att det ändå var lika bra med tanke på räntorna. Men vet du vad som hände de 2 senaste jularna och de 2 senaste födelsedagarna?
Nej.
Jag fick presenter de här gångerna, men varje gång sa Magda också, det var egentligen 1%, den bästa, som du skulle få. Men sen blev jag sjuk och den tog slut. Jag hann inte köpa den. Men du ska få den sen. Det hände alltså 4 gånger i rad. Börjar inte du också se mönster här?
Jo, det är ungefär som när så här, vissa kompisar alltid ger upplevelser. Men inte sätter något fast datum för dem. Och sen har man liksom, efter 10 års vänskap har man 10 stycken upplevelser man ska dela tillsammans. Men de blir aldrig av.
Nej, det har vi redan slutat tappa kontakten med varandra. Men medan den här konflikten om vår ekonomi pågår så kommer den här nyheten om Mora Famid, 11-åringen som sålt majblommor för, är det 5 miljoner kronor?
Ja, just det. Han får väl 10% av de pengarna.
Oj. Så
han får väl 500 000 då? Eller jag har dålig matte. Ja, kul för honom.
Otrolig matematikkunskap. Magda följer den här rapporteringen med ett märkligt intresse. Hon kan sitta i tvn och muttra för sig själv. Sverige fanns sämst för entreprenörer. Det är väldigt oklart vad hon syftar på, för hon har ju aldrig haft någon liksom intresse för att driva företag. En annan gång när det är någon politiker kanske som hyllar Mora Famid, så stönar hon bara i soffan. Det där gjorde jag för 25 år sedan.
Vad menar hon?
Ja, jag frågar det. Och hon verkar liksom både imponerad och avundsjuk på den här lilla killen. Och då berättar hon den. Historien om Magdas första steg som guldgrävare i det nya landet Sverige. Det är alltså vintern 92-93. Magdas familj har kommit, de har flytt kriget i Bosnien. Och
kåta kommit, på bidrag.
Exakt, om vi ska tro vår migrationsminister. Så att du googlat där på en tidig, med någon VAP-sida och fått reda på bidragen i Sverige. De har kommit till Sverige och efter några dagar i ett smällkallt Ystad så har de bussat till en flyktingförläggning i Småland. Det är en väldigt märklig plats de hamnar på. High Chaparral, det här cowboylandet.
Det är
precis där man vill hamna efter ett krig, där det är massa vapen och cowboysare. Hennes familj har såklart inga pengar, men Magda, hon beslutar sig för att dra sitt strå till stacken. Hon ska bygga en egen stack, kan man säga. I soffan idag, i nutid, när vi sitter där så säger hon, jag uppfann systemet med plastskatten. Jag undrar vad fan hon snackar om. Det där att man betalar för påsar i affären. Jag var först. Och så berättar hon då att på den här flyktingförläggningen så börjar hon samla på sig på överblivna plastpåsar. Och sen går hon dörr till dörr med de här påsarna och säljer dem för 1 krona styck. Så här konstig affärsidé. Familjerna tycker synd om Magda. De tänker väl att hennes föräldrar behöver hjälp. De tänker att det är föräldrar, kanske att det är föräldrarna som har skickat henne. Men enligt Magda var det en otrolig business. Affärerna gick strålande. Och hon säger att det är sjukt att ingen uppmärksammar mig som de gör med mora familj. Men det är nog mammas fel, säger hon. För det var så att efter några dagar av hustling så kommer Magda hem med liksom skramlande byx och jackfickor fulla av 1 kronor. Och hennes mamma börjar ställa frågor. Vad fan har du gjort? Hon stänger ner den här businessen av skam. Det är ju verkligen, det är ju inte helt kosher att en unge går runt och tigger pengar av de fattigaste av de fattiga. Men nej. Det är ju, eller?
Nej.
Men det är ju där någonstans förklaringen till Magdas beteende nu också finns. Inte att hennes mamma stängde ner den här businessen på flyktingförläggningen, utan att hon kom som flykting och att hon förlorade allt en gång. Hon vill ju alltid ha en krigskassa, så att säga. Pengar i madrassen som man kan sticka om något händer. Jag förstår ju innerst inne att det är därifrån hennes galenskap kommer, även om det är svårt i stunden att liksom hantera den. När vi blev ihop till exempel, då hittade jag alltid kontanter runt om i hennes lägenhet. Det låg 500 lappar instoppade i olika lådor. Och när vi flyttade ihop så tvingade jag henne att sätta in de här pengarna på banken. Och det var så mycket pengar att vi fick fråga om pengatvätt. Och hälften av pengarna hade gått ut och var ju gamla, liksom 20 eller någonting. Jag är ju helt tvärtom. Min familj förlorade också allt en gång. Vi hade ett hyreshus som brann ner. Jag minns inte alla detaljer, men vi hade flyttat. Och på något sätt hade räkningen för försäkring kommit på villovägar och ja, vi stod som betalningsansvariga. Det blev jävligt dyrt helt enkelt. En massa familjers hem skulle ersättas. Jag vet inte hur mycket det kostade. Men vi klarade ju det. Och på något sätt har jag fått mig att se pengar som, jag vet inte, något som bara kommer och går. Kommer de in på kontot ska de fan ut direkt. Det är en omvänd skräck. Liksom, jag måste slösa innan det är för sent. Du kan väl lite relatera till det, eller?
Nej, men jag är nog mer som Magda. Jag måste veta att det finns en buffert. Jag har dem inte nedgrävda i liksom olika byrålådor hemma eller under parketten. Däremot har jag lite olika konton som jag samlar dem på.
Så du har väldigt dålig koll på också?
Ja, det också.
Ja, men hur som helst, när vi sitter där i soffan så tänker jag att det är det här vi ska prata om. Magdas trauma som manifesterar sig nu i den här ekonomiska krisen. Vi ska prata om våra olikheter och hur mitt beteende skrämmer henne. Att jag liksom inte värdesätter pengar och tänker att det alltid kommer nya. Att det skär sig där på något sätt. Så när Magda berättar färdigt om sin business på flyktingförläggningen och när hon har muttrat klart om mora familj så säger jag, jag förstår verkligen varför du gör som du gör. Jag förstår att du skräms av min brist på oro. Jag försöker verkligen liksom göra rätt där. Jag säger att det är bara viktigt att vi hittar ett sätt att hantera det på så vi inte tjafsar i onödan. Vi kan börja spara mer, vi kan slösa mindre om du vill. Men jag märker att Magda inte riktigt där. Blicken liksom är borta i något annat. Och så säger hon, jag fick en cykel. På flyktingförläggningen alltså. Det var svenska familjer som skänkte bort leksaker och kläder och jag fick den enda cykeln. Hon ser verkligen tagen ut när hon pratar om det här. Hon säger, jag älskar verkligen den där cykeln. Jag tror att det är därför jag gillar att cykla så mycket nu. Det är därför jag älskar min cykel. Jag blev så ledsen när den blev stulen här om året. Vad fint, säger jag. För jag blir ju rörd. Det är ju så långt från det här hatet som har vällt in över mora familj, att en massa svenska familjer skramlar ihop sina ägodelar till de här flyktingarna från Balkan på 90-talet. Och, ja, Magda håller med. Men när hon fortsätter prata så har hon en helt annan ton. Det hon säger är, det bästa var att alla andra barn ville ha den. För då kunde jag börja hyra ut den.
Vadå, hon hyrde ut den?
Ja, jag blir ju perplex för jag trodde att det hade brutit igenom här. Att vi äntligen skulle kunna prata om det här traumat och det här märkliga hustlerbeteendet hon har när det kommer till pengar, att hon försöker blåsa mig. Men jag undrar också hur fan hon kunde hyra ut en cykel till flyktingbarn. Hon kan ju omöjligt ha pengar. Men hon berättar då att hon tog betalt i leksaker. En leksak per cyklad varv på förläggningen fick de här stackars barnen betala. Det var kö hela tiden, säger hon. Jag fick suddgummin, ritblock, dockor, you name it. Återigen tar det hela såklart slut när hennes mamma hittar leksakerna som Magda gömt under sängen och tvingar Magda gå på någon form av skammens varv. och lämna tillbaka dem till de här familjerna. Och förlåt Svada som Magdas mamma heter, en av våra få lyssnare. Jag vet att du fortfarande skäms för detta. Ja, men hur som helst så ger jag i alla fall upp mina försök att nå in till Magda. Jag beslutar mig för att pröva en ny taktik. Magdas taktik. Angrepp. Jag frågar Magda om hon kan swisha mig för räkningen igen då. Hon svarar att hon vill se varje inköp och gå igenom det.
Det kommer jag aldrig orka göra heller.
Nej, det vet jag också, så jag kommer aldrig få några pengar. Jag svarar, jag tar hela räkningen. Bara om du börjar handla, för det är den upplägget vi har. Jag handlar, jag lagar mat. Jag ger henne mitt kort och säger, nu är det ditt ansvar. Kortet är ditt. Ta det här ansvaret nu. Motvilligt går med på det, för hon vill inte vika ner sig. Hon hävdar att det är jag som inte klarar av det här. Då kan jag ju inte säga att hon själv inte gör. Hon måste ju gå med på det. Dagen efter går hon till affären för första gången på 7 år. Hon ska handla middag. Hon har inte riktigt greppat det där med att man måste handla innan man är hungrig. Så hon är riktigt förbannad och klockan är väl typ 7:30 på kvällen. Dino, han har redan somnat, vår son. Och som tur är har jag lyckats laga något på de få rester vi har kvar hemma. Hon kommer hem med 2 saker. Bröd och kalkonpålägg. Det är hennes liksom måltid varje gång jag är borta om inte jag har lagat matlådor åt henne. Det var jättebilligt, säger hon. Jag förstår inte hur du kan slösa så mycket pengar. Det här kostar 25 spänn och det kan vi äta i flera veckor. Jag tittar på den här förpackningen. Det står en sån här röd klisterlapp. Kort datum på brödet. Det här vet jag inte då, men dagen efter är brödet mögligt. Den så kallade kalkonen hon köpte, den visar sig, jag vet, en inte särskilt ingående granskning, vara fläsk. Och det äter ju inte Magda som muslim, så det får vi slänga. När vi sitter där på kvällen och tuggar i oss brödet, det är torrt och tråkigt, så strålar solen in genom fönstret. Hon fastnar med blicken på mig. Jag frågar vad det är. Du borde göra fillers, säger hon. Under ögonen.
Va? Det har Linnea sagt till mig också.
Det är så jävla hemskt.
Och hon har ju rätt också.
Det har Magda också sagt till mig flera gånger.
Åh, fy fan.
Men eftersom min käft är full av det torra brödet så kan jag inte svara. Istället så här googlar jag det här ingreppet hon tycker att jag behöver. Tear through heter det. Jag ser att det kostar 4 900 kronor. Jag tänker att det är ganska dyrt. Och jag tänker att hon sa ju att vi måste börja spara pengar. Och jag tänker också att om jag inte kvävs av den här jävla mackan så ska jag svara att jag nog hellre äter vanlig mat om jag slipper göra Botox. Innan jag lyckas svälja så tar hon upp sin telefon. Jag ska bara boka klipptid, säger hon. Hon pillar med någon boka direkt-app, antar jag. Den här hårfärgen känns inte alls vårig. Den var fel redan i vintras. Men då var jag så snål. Och jag minns ju att hon slingar håret i julast. Det måste jag ändå säga. Jag minns det väldigt starkt. Jag tvingar ner mackan. Det gör ont för den här jäveln skär mot strupen. Vad kostar det, frågar du? Vad kostar den här jävla klippningen? Jag är förbannad. Hon doppar det här brödet i en kant i Nutella-burken så det kommer liksom så här smör som sen bildar bakterier. Vi kommer ju få slänga den här jäkla burken också. Och när hon tuggar så låter det här brödet som chips för det är så torrt. Jag har rabatt, säger hon, så kanske 5 000 kronor.
Jag läste en intressant historia om en kille, en dating-app, en kvinna och en nyckel här om dagen på Twitter. Vill du höra den här
historien? Det låter som pitchen på någon snuskbok.
Ja, det är lite snuskigt slutet på det här. Men jag har censurerat det lite för våra kära känsliga lyssnare. Men det är en kille då som heter Elias på Twitter. E-L-L-I-A-Z. Och han berättar om en händelse som skedde för ett par år sedan. Han började prata med en tjej på Tinder. Och det var ganska oskyldigt. Det tycktes inte leda någonstans. De slutade prata. Sen efter några dagar så fick han ett brev hem till sig. Det visade sig att det var en nyckel som hon skickat hem till honom. Han gick in på Tinder och skrev till henne och frågade varför hon hade skickat den. Och hon svarade ganska kryptiskt. Eller, jag vet inte om det är kryptiskt, men hon svarade: gå till den här adressen i Vasastan och kör in nyckeln i låset. Om det går att komma in så gör det. Och om den inte funkar så åk hem igen och försök komma tillbaka någon annan gång.
Det var ingen specifik tid alltså, utan Nej. Han fick komma bara testa när som helst.
Ja, exakt. Och på den här tiden så arbetade den här Elias som spärrvakt i tunnelbanan vid Odenplan. Och en kväll efter sitt pass så hade han med sig nyckeln och bestämde sig för att prova helt enkelt. Och ja, klockan var väl typ 2 på natten. Och han gick till den här adressen, låste upp porten, tog sig upp för trapporna, stack in nyckeln i låset. Han var supernervös, hjärtat bultade i bröstet. Och det funkade. Han klev in. Han gick genom den här mörka, ganska stora lägenheten och golvet knarrade. Och plötsligt skymtade han liksom en rörelse. Och där var hon. Där stod hon, tjejen från Tinder.
Alltså, han, för man tänker att det här skulle vara någon form av början på en bluff.
Ja, men det var det inte. De tittade på varandra och han började prata och försöka hälsa eller säga någonting om nyckeln. Och hon hyschade bara honom och sa, prata inte. Istället gick hon fram och kysste honom. Och sen gick de in i hennes sovrum och låg med varandra. Så du fick ditt
snusk.
Det var
så hennes lägenhet.
Ja. Och 3 timmar åkte han därifrån. Och enligt egen utsago slängde han nyckeln från Västerbron.
Det tror man ju noll på.
Han skrev det i alla fall.
Och sen man tror också noll på att han började jobba. När började han jobba igen? Direkt eller vad säger du?
Ja, 05:30. Så han åkte liksom förbi Västerbron och sen tillbaka till... till spärren då i tunnelbanan.
Så skopet här att SL inte följer EU-reglerna om dygnsvila.
Exakt så.
Bra. Tack. Bra segment.
Nej, jag älskar den här sortens små historier ur människors hemliga liv. När man får tränga in bakom människors liksom, riktiga galna sidor. Och för under och bortom allt det här är vi ju liksom, visar vi upp de här vanliga polerade sidorna för varandra. Och man kan ju inte låta bli att älska en tjej som kopierar upp nycklar och skickar hem dem till olika killar. Det finns något så
för det var väl, du skickade det här tråden till mig, det var väl det som kom fram, att det fanns fler killar som hade varit med om exakt samma sak.
Ja, alltså jag känner en kille som har varit med om ungefär samma sak. Jag har ingen kontakt med honom längre, men jag för mig att det också var i Vasastan. Men jag tycker det är så jävla härligt. Aha. Att sådana där saker pågår. Och den här, ingen som passerade den här liksom tunnelbanespärren där Elias satt hade ju någon aning om vad han hade haft för sig bara några timmar tidigare. Det fick mig att fundera lite på den här tjejen och vem hon är, vad hon liksom gör till vardags. Och sen var det precis som med Reagan-anekdoten som vi pratade om här om veckan, att jag kände att det här hade någonting med mig att göra.
Du gjorde det här under din väldigt korta Tinder-period, skickade nycklar till folk.
Ja, ingen kom, det var så jävla tråkigt. Jag bara satt där och väntade. Nej, det gjorde jag inte. Däremot har jag en väldigt stark historia som involverar, eller stark historia, den är stark för mig, som involverar en nyckel eller ett stort antal nycklar och ett av mina exflickvänner. Tycker du om när jag pratar om mina exflickvänner?
Ja, jag gör det mer än vad din flickvän Linnea verkar göra. Jag har också hånat dig väldigt mycket för att du kallar alla för ditt livs kärlek. Men sen har jag insett att det är ju så jävla fint av dig. För att hon var ju det då.
Exakt så.
Du pissar inte på henne nu som man brukar göra.
Nej.
Så det är ju fint. Jag tar tillbaka allt jag har sagt om det.
Ja, det är fint av dig. För du minns väl att jag för ett par veckor sedan berättade om de saker man gjorde för kärlekens skull när man var yngre. Jag berättade ju om när jag åkte till Grekland på fyllan över dagen. Bara för att säga till mitt ex Alice att jag älskade henne.
Och ni blev ihop igen. Det är henne du har Benjamin där, va?
Nej, det slutade ju inte så väl. Hon hade ju träffat en bartender då med svart linne och
just det.
Stora tatuerade biceps som jag såg henne hångla med mot en bardisk där och jag började gråta.
Just det.
Det minns du?
Det minns jag väl.
Ja, det gillar du när jag mådde dåligt där. Nej, nu ska jag berätta om mitt andra ex. Vi kan kalla henne Melissa. Och det här utspelade sig alltså då ett par år senare än när jag stod där på bargatan på Sakyntos och såg Alice hångla med den här jävla bartendern. För det första vill jag faktiskt säga någonting som tangerar det du sa innan. Jag har faktiskt en bra relation till alla mina ex. Jag var ihop med dem av en anledning. De var ju fantastiska personer, var och en på sitt sätt. Och med Melissa var det jätteroliga år. Det värsta jag vet, det är fan när människor talar illa om sina ex-flickvänner. Kanske särskilt när killar gör det. Jag tänker alltid så här, om det nu var så hemskt, varför var du ihop med henne så länge? Jag tycker det är patetiskt. Men åter till Melissa. Vi hade några väldigt bra år. Vi bodde på en massa olika ställen, så som man gör när man är unga och inte har någon fast punkt. Särskilt om man bor i Stockholm. Men i slutet av vårt förhållande så köpte jag faktiskt min första bostadsrätt. En etta på Ynglingagatan i Vasastan. Klassisk lägenhet. Du har varit där. Minns du den?
Klassisk. Jag minns den mycket väl. Jag minns 3 saker med den. Det är Lasermannens gamla lägenhet. Han bodde där under perioden han var Lasermannen.
Ja.
Eller hur?
Ja, lite skrämmande. Jag badade ju ofta på den tiden. Och då låg jag ofta i det här badkaret och tittade upp på sprickorna i taket. För det var en ganska sliten lägenhet. Och så tänkte jag att här har Lasermannen också legat och kollat upp på de här sprickorna. Och sen ibland när jag kollade ner bakom mina element så var det smutsigt och jävligt där. Då gick inte att komma åt det här, men då tänkte jag också att där ligger liksom lasermannens gamla hudavlagringar.
Hans DNA finns där.
Ja.
Två saker till jag minns är det barmatta heter det väl. Det är en sån där, du vet, när man blandar drinkar, när bartender på krogen blandar drinkar, så står det Heineken eller någonting,
ja,
på någon form av plastmatta som den lägger saker som ska torka på. Såna hade du alltså i ditt kök där det stod Jägermeister, flera stycken.
Vet du vad jag hade fått tag på dem?
Varför? När du var bartender eller?
Ja, när jag var bartender i Magaluf. Jag tror jag snodde med mig dem från baren när jag jobbade på. Precis som jag snodde med mig datorsladdar från Expressen när jag fick sparken därifrån.
Men varför hade de framme? Det såg ut som en incel-lägenhet. Det hade ju liksom inget annat på din bänkskiva. Det var ju bara dem.
Ja, men det du inte förstår, det var att du trodde att jag hade dem som någon sorts prydnad. Jag hade dem för att jag skulle kunna ställa upp min blöta disk på dem. Och inte förstöra
dem. Jävla dåligt diskställ.
Ja, men jag tycker det var smart. Jag tycker det fanns så fint husligt i det där. Jag tycker det kändes ombonat när jag hade dem där.
Sak tre jag minns är att jag öppnade din kyl. Och där fann jag ungefär 7 stycken flaskor av ölen Stella. Jag öppnade alla skåp och lådor för att hitta en öppnare. Det fanns inte. Det fanns heller inga bestick. Men det fanns ungefär 30 matlådor.
Ja, men det, som sagt, det var min första lägenhet.
Ja.
Och i början där så bodde jag ju där med Melissa då. Vi hade varit ihop i kanske 3-4 år när det började knaka mellan oss. Det blev många pauser. Och man kan väl säga att jag var drivande i det här beslutet att göra slut. Men Melissa stretade emot. Det här var sensommaren 2010. Jag hade just fått mitt första journalistjobb på Trelleborgs Allahanda av alla ställen. Och där hade jag jobbat under sommarmånaderna. Och till hösten...
Så ni var separerade då, eller?
Ja, exakt. Till hösten skulle jag då börja jobba på Nyheter 24. Minns du den sajten? Du var också där en sväng.
Jag var där som praktikant på Modett Norge också.
Modesajten som låg under Nyheter24s paraply. Jag minns att du gick runt där och var svartklädd och svår och att jag aldrig pratade med dig. Du hade också hatt på dig ganska ofta.
Allt detta stämmer.
Men i alla fall, den här sommaren i Trelleborg, det nya jobbet, alla förändringar... De gjorde väl att jag och Melissa växte ifrån varandra. Och jag minns att det var, ja, du vet, de här långa samtalen om nätterna. Vi satt och tittade ut mot Wennergren Center och Hagaparken från vardagsrumsfönstret. Och nedanför på gatan passerade tvåans buss varv efter varv. Och fyllorna liksom stapplade ut från O'Larrys som låg mitt emot.
Ja, just det. Klassisk O'Larrys. Ja.
Och vi pratade och pratade och jag förklarade. Jag var envis. Jag vill vara singel nu. Och det var ju svårt. För jag tyckte ju väldigt mycket om henne. Och man vill ju aldrig göra den man älskar ledsen. Men jag var helt enkelt...
Det är så jävla ont att göra slut.
Ja.
Att vara den som driver igenom det.
Ja.
Och det är lättare att bli dumpad.
Ja, och vad man än säger, så det man egentligen säger, det är ju att du duger inte åt mig längre.
Usch.
Men till slut kom då ändå dagen när Melissa flyttade ut. Men, visade sig, hon hade inte hemnycklarna där med sig. Hon hade glömt dem på jobbet, sa hon.
Alltså till nycklarna till dig då? Ja, ja, till er gemensamt.
Till vår lägenhet på Ynglingagatan.
Mm.
Men hon skulle lämna tillbaka dem till mig dagen efter. Och jag tänkte att det lät väl bra. Det är ju sånt som händer, att man glömmer nycklarna liksom. Så dagen efter möttes vi upp på Stureplan där Nyheter24s redaktion låg. Jag hade varit på Nyheter24 då i 2 veckor. Och samma dag hade ägarna Douglas Roos och Patrik Sandberg frågat mig om jag kunde tänka mig att bli nöjeschef. Så jag var på väldigt gott humör när jag tog emot mina hemnycklar. Vilket jag var tvungen att liksom tona ner inför Melissa då. Men jag och Melissa kramades och tog avsked. Och jag tänkte att ja, nu ses vi inte på ett tag. Men vi håller väl kontakten sådär som man gör med ett ex. Och jag la hemnycklarna och gett mig väskan och promenerade hemåt mot Ynglingagatan då. Jag hade ännu inte sagt... Patrik och Douglas hade bett mig tänka på det här med att bli nöjeschef. De sa att det var ett väldigt stort ansvar. Så jag skulle ge besked dagen efter. Men när jag gick där liksom längs Birgalsgatan och sen Odengatan och sen Sveavägen, så tänkte jag att det var mitt livs största dag. Jag gick och la mig tidigt och somnade för jag ville vara pigg dagen efter. Men mitt i natten så hörde jag plötsligt hur låset i ytterdörren vreds om. Jag satte mig upp i sängen ganska rädd. Och sen hörde jag fotsteg som närmade sig sängen. Det första som liksom svepte in i det här rummet då, för det var en etta, det var en lukt av krog och alkohol. Och i dess kölvatten stapplade Melissa. Hon var plakat. Hon tog av sig kläderna på det här vajiga sättet. Du vet, när man står och vajar från sida till sida medan man tar av sig kläderna. Lyfte bort täcket och kröp ner i sängen. Hej älskling, sa hon. Hon sa det liksom som att ingenting hade hänt. Jag undrade om hon hade blivit galen eller om jag hade blivit galen. Hade jag fantiserat ihop om att vi hade gjort slut? Att vi hade suttit och pratat alla de här timmarna och kommit fram till att det var över? Vad gör du, frågade jag. Hur kom du in? Jag kopierade upp ett par extra nycklar, sluddade hon. Hon var väldigt packad som sagt. Och sen somnade hon. Och jag tänkte att det var lite obehagligt. Men okej, det är sånt som händer. På morgonen efter så väckte jag henne. Tog ifrån henne nycklarna som hon kopierat upp. Och hon lovade mig. Hon svor på sitt liv, sa hon. Att det här inte skulle upprepas. Det fanns inga fler nycklar. Och jag skyndade mig till jobbet då. Jag blev nyhetschef på Nyhet 24. Med,
grattis.
Tack. Med 2 månaders erfarenhet av att vara kulturredaktör på Trelleborgs Allehanda. Det var ändå otroligt. Och jag minns att jag firade den kvällen. Jag var ute och söp som ett litet as. Gjorde av med alla mina pengar. För vet du vad jag tjänade min första tid som nöjeschef på Nyhet 24?
Jag kan tänka mig att det inte var en riktigt skälig lön.
Nej, jag tjänade alltså 20 000 kronor på faktura. Vilket innebär 10 000 kronor efter skatt. Och då jobbade jag dygnet runt alla dagar i veckan. Men det måste jag ändå säga att fan vad den tiden formade den. Man lekte tidning. Och det var inte bara jag som liksom fick hela min journalistiska utbildning där. Utan det var ju rätt många som sen blev väldigt tongivande i svensk media. Johanna Nordström, Mauri Hermundsen, Erik Rosén, Elias Hjärts, vår gamla roadie. Började jobba på Nyhet 24 som 13-åring. Inte heller helt kosher så att säga. Jag begriper faktiskt inte hur du inte kunde få ett jobb där. Det var ju ett misstag av Nyhet 24 så i efterhand, det får jag ju säga.
Var det ett misstag av Nyhet 24 eller var det ett misstag av den dåvarande nöjeschefen Pascal Engman som jag frågade om jobb och som hastade iväg på Stureplan mot nya äventyr, skulle väl ringa Plura eller någonting och aldrig hörde av sig igen. Kan det vara så? Efter att Douglas och Patrik hade bett mig prata med dig. Först frågade jag Patrik, och sa han frågade Douglas, frågade Patrik och sa han, de körde det mot mig tillsammans, de hade ju samma kontor 10 varv innan det till slut bollade mig till dig. Som bara försvann iväg med ett leende. Svarade inte riktigt på frågan.
Men det sjuka är att du har ju berättat det här i efterhand för mig. Du berättade ju för mig att du hade sökt jobb hos just mig. Ja, 10 år senare. Det var ju förra året typ du berättade det.
Mm.
Och jag minns inte det. Du måste
varit så sår i mig.
Ja, men du måste varit otroligt platt på den här tiden. Jag minns ju att du gick runt där och var svartklädd och svår. Liksom. Men jag minns aldrig att vi pratade med varandra. Du kunde inte ha gjort något djupare intryck på mig. Istället fick du Elias Hjärts som var 13 år gammal. Han fick fast tjänst hos mig.
Fan.
Även Elin Kvist, numera är hon väl dramachef på FLX, Felix Herngrens bolag, fanns under mina vingar på Nyhet24s nyhetsredaktion.
Och det brukar säga att du har byggt henne, Elias Hjärts, och en rad andra människor. Erik Rosén också.
Nej, Erik Rosén ska jag aldrig säga att jag byggt. Däremot, Elias Hjärts har jag byggt och Elin Kvist har jag byggt. De är ju idag... Vad jag brukar kalla dem? Mediala schweiziska arméknivar. Och det har de fan mig att tacka för. Det sticker inte under stol med. Vadå, ser du emot mig där? Det är ju inte ens dem. De hävdar ju det också.
Till dig, ja. Gå vidare. Jag vill höra mer om Melissa.
Ja, men efter mitt firande då, när jag kom hem till lägenheten, då tänkte jag sätta på ESPN Classics, som jag alltid gjorde på den här tiden, innan jag skulle sova, för att varva ner.
Det är alltså sport. Gamla matcher typ, eller?
Ja, det var gamla NHL-matcher från liksom 85 som man satt och kollade på. Väldigt märkligt att jag gjorde det här under 2 års tid, men det gjorde jag alltså varje kväll. Men mitt i någon hockeymatch då från 1981 så hörde jag ytterdörren låsas upp igen. Och där stod hon, Melissa. Hej älskling, sa hon. Och jag orkade inte protestera, utan jag bara makade på mig, stängde av tvn och hon kröp ner i sängen. Morgonen efter så letade jag igenom hennes väska ordentligt i jakt på fler nycklar. Men nej, den fanns, det var bara den som fanns där. Och hon stod bredvid liksom och sa, det där var den sista, jag lovar dig det. Tror du att hon talade sanning?
Jag tror att hon kan ha farit med osanning.
Ja, den följande månaden, och jag överdriver inte, alltså den följande månaden, varje dag, eller rättare sagt varje natt, så upprepades samma sak. Jag låg och sov, nyckeln vreds om och insläntrade Melissa, kröp ner under täcket.
Och sen, alltid packad?
Nej, inte alltid packad, men om det var helg så var hon, helg eller onsdag, då var hon på pickalurven. Och så här i efterhand måste jag säga ändå, så tycker jag tycker att det var fint. Fan vad hon älskade mig ändå. Det var ju galet gjort, men på något sätt var det ändå vackert. Och jag undrar om någon någonsin kommer älska mig på det där galna sättet igen. Men till slut fick jag nog. Jag kontaktade en låssmed som bytte lås. Och det här var en fredag. Riktigt. Ja, eller hur? Men det var en fredag, så jag gick ut på krogen. Jag blev full. Och på krogen så träffade jag en tjej. Och vi gick hem tillsammans. Så där som man gjorde på den där tiden när man fortfarande hade one night stands. Och vi låg med varandra och sen somnade vi i sängen. Och klockan var väl 3:30 på morgonen när helvetet brakade löst där utanför. Det var Melissa som upptäckte att det var något inom väldigt stora citattecken fel på låset. Hennes uppkopierade nyckel funkade alltså inte längre. Det första jag hörde var liksom ett raspande, krafsande ljud. Som att en hund ställt sig på bakbenen och ville komma in. Sen började det eskalera. Hon bultade och sparkade på ytterdörren. Jag tänkte att hon snart skulle tröttna och att det var bäst att rida ut stormen. Men då hörde jag hur brevinkastet öppnades. Vad i helvete? Vems skitfula horstövlar är det där? Skrek hon. Och jag fattade att det där var en storm som inte kunde bli utriden, så att säga. Det här var alla stormars moder som jag stod inför. Så jag kastade av mig täcket, sprang bort till ytterdörren och öppnade brevlådan. Och den här tjejen då som låg och sov bredvid mig, hon hade ännu inte vaknat. Hon sov väldigt tungt. Melissa, du måste gå hem, väste jag. Jag har bytt lås. Dina nycklar funkar inte längre. Tror du att Melissa gav upp då och vandrade hemåt i natten?
Nej, Melissa är en målmedveten kvinna.
Ja, det är hon fan. Nej, istället gjorde hon så här. Ja. Det här får man ju säga ganska listigt gjort av henne. Hon började ge sig på mina grannars dörrar. Hon kastade sig emot dem. Ja, men det var väl listigt, för hon fattade väl att jag inte ville dra in grannarna i det där. Så hon kastade sig mot grannarnas dörrar då, som liksom ett rådjur framför huvuden på en bil. Rakt in bara, huvudet först, dråsade i backen, ställde sig upp och fortsatte. Och jag stod där helt perplex och betraktade den här galenskapen genom kikhålet. Jag var lite rädd men också ganska förundrad. Och ibland stannade hon upp. Lutade sig ner mot brevinkastet, öppnade den och så skrek hon: jag kommer väcka hela jävla huset om du inte släpper in mig. Och någonstans här så börjar den här tjejen som sover i min säng att vakna.
Hon... Ja, bra, jag började bli lite orolig för henne. Hon... Tänkte att hon var död.
Nej, hon var också väldigt full. Man var ju väldigt full på den här tiden ofta. Mm. Vad är det som händer, undrade hon. Och då förklarade jag att det är mitt ex med liksom ögat i kikhålet. Samtidigt så såg att Melissa tog ny sats och brakade in i grannens ytterdörr som ett jävla godståg där ute. Så vacklade hon till och liksom höll sig på benen. Men den här tjejen visade någon sorts patos och sa: öppna dörren. Ska jag öppna dörren? Är du galen? Hon kommer ha ihjäl oss, sa jag. Men den här tjejen liksom knuffade undan mig och öppnade brevinkastet. Hallå, sa hon.
Hon var inte lika konflikträdd som dig. Hon kastade inte pengar på problemen, så att säga.
Nej, exakt. Och på den här tiden var jag väldigt punk, som du vet. Så jag hade inga pengar att kasta på det här problemet heller, om jag hade velat det. Men hon sa typ: hallå, du kan komma in om du vill, men du måste hålla dig lugn. Och Melissa sa att hon lovade att hålla sig lugn.
Och hon litar på Melissa.
Ja, för hon känner ju inte Melissa. Nej, på det sättet jag gör. Så när tjejen flyttade på sig och jag låste upp dörren. Och det första som hände, det var att Melissa gav mig en knuff i bröstet. Och jag var oförberedd, så jag halkade på högen av Dagens Nyheter-tidningar som jag på den tiden prenumererade på men aldrig läste. De bara låg där en hög på mitt hallgolv. Men jag föll mjukt på dem i alla fall. Och Melissa trängde sig in i lägenheten, ställde sig framför den här tjejen och började gråta. Och då hände något väldigt fint som jag aldrig kommer glömma. De satte sig vid mitt bord. Minns du mitt bord som jag hade? Det var liksom ett högt bord, som ett barbord nästan.
Mm. De satte... Väldigt opraktiskt.
Ja, väldigt opraktiskt, men häftigt. tyckte jag då. Men då satte sig vi vid bordet och pratade. Jag minns inte exakt om vad, mer än att jag satt på sängen och tänkte att det var väldigt fint att se. Att det var kvinnlig gemenskap som blossade upp där framför mig. Och sen så beslöt sig den här tjejen för att ta en taxi därifrån. Och,
alltså det är inte Melissa utan din nya.
Ja, exakt. Och det,
flamma.
Mm. Exakt. Och det sista Melissa sa till henne var: förlåt att jag sa att dina stövlar var fula. Det tycker jag inte alls. De är jättefina. Och sen så la vi oss då i sängen och sov jag och Melissa. Och det blev faktiskt sista gången vi sov tillsammans. Och jag tänkte att det blev ändå ett fint slut. Vi försonades där någonstans. På morgonen efter så kontrollerade jag att de här tre nyckelpar som jag fått av låsmedlen till mitt nya lås var kvar där jag gömt dem i mitt skrivbord. Att Melissa inte hade råkat få med sig en. Och Melissa åkte hem. Och jag låg kvar i sängen ett tag. Och sen skulle jag gå och handla pizza. Det var ju lördag och jag var bakfull. Och det var när jag stängde ytterdörren som jag la märke till. Vet du vad Melissa hade gjort där i natten innan hon börjat bulta när jag hörde det krafsande ljudet?
Vad har hon gjort?
Jo, när hon insett då att hennes, ja, vad kan det varit, 32 uppkopierade nyckel inte fungerade. Då använde hon den till något annat. Det där rispande, krafsande ljudet jag hörde innan helvetet brakade loss, det var så att hon ristade in ett stort hakkors i trät. Det blev hennes sista hälsning till mig.
Listigt.
Ja, fina, fina Melissa.
Jag tror jag har löpet. Löpsedeln alltså.
Oj, det var inte ofta du har ett löp och jag inte har det. Vad var det jag kallades på Expressen? I något PM som skickades ut till alla medarbetare.
Pissluffaren?
Nej. Löpsedelskungen.
Ja, det gjorde det faktiskt. Det var en tävling mellan oss alla på Expressen. Men du och jag som jobbar på Nöjet tävlade ju verkligen om löpsedlarna. Och nu har jag gjort lite journalistik här. Jag har ett löp på riktigt.
Oj, kan bli svajigt där.
Jag tänker, när avsnittet kommer idag, torsdag då, så slutar ju Magnus Alselind, redaktionschefen på Expressen, efter 17 år.
Ja.
Ja, men han har ju lärt oss typ allt vi kan som inte Lars Johansson, den före detta nöjeschefen, har lärt oss, kan man väl säga.
Ja, det kan man verkligen säga. Han gav oss båda chansen.
Det gjorde han verkligen. Det är en sak primärt jag tänker på med Alselind och den galenskap som rådde på Expressen, men också styrkan som fanns tidigare. Det var när Sverige skulle spela VM-kval, avgörande matcher, playoff mot Danmark.
Just det.
Och då ville Alselind att du skulle åka till Bron över till Köpenhamn, för Bron var en stor tv-serie då, och få då Sofia Elin, som spelar Saga Norén i tv-serien Bron, att stå med en Sverige-tröja mitt på Bron.
Ja, tyvärr gick inte det.
Nej, hon var ju i, var då någonstans?
Nej, men det här kom man ju på 3 på eftermiddagen.
En fredag. Matchen är lördag då.
Ja, exakt. Så han bad
tidningen trycks klockan 1:30 på den här tiden, kanske på natten. Ja. Så det är bråttom.
Så han bad mig ringa hennes agent. Vad heter? Peter Jansson tror jag var. Han som hade alla.
Han som aldrig svarade också.
Ja, och hade även mycket PM. Men den här gången svarade han. Och så sa han, nej, men det går inte, för Sofia är i Prag och spelar in någon tv-serie. Och då gick jag till Alselind, Magnus Alselind, och sa det.
För det skulle vara omslaget på sportbilagan, Sportexpressen. Då.
Exakt. Och då sa han, ja, men åk till Prag då.
Och det gjorde du?
Det gjorde jag. Jag åkte med en väldigt flygrädd fotograf. Som
Mikael Hasanovic.
Ja, hon hade aldrig flugit förr. Det var första gången hon satt i ett flygplan. Så när vi skulle starta helt plötsligt så kände jag hennes hand kom trevande och kramade min. Och så satt vi och höll varandra i händerna. Det var fint. Ja, det var det faktiskt.
Men det här blev ju ett fiasko för dagen efter. Alltså, eftersom att det skulle vara på Bron, det var ju det som hela grejen. Det var ju på den här tiden när kvällstidningarna pikade varandra. Det här var väl en pik till Extrabladet.
Framförallt vet jag inte om det kom in i tidningen.
Jo, det kom på någon av de bakre sporttidningssidorna.
För det var som hände där. Ja, det var terrorattentaten i Paris.
Just det.
Hörde jag om när jag satt i radion. Jag hörde dem på radion i taxin i Prag. Och då frågade jag taxichauffören vad de sa för något. Och då förklarade han. Och då förstod jag att
det är inte vad som prioriterat.
Att mitt Sofia Helin-gig inte skulle få något större utrymme. Vilket var rimligt, får man säga, så här i efterhand.
Ja, det blev en halvsida långt bak i Sportexpressen. Men det jag tänkte på där var det Alselind då skrev i det här utvärderingsmejlet som han skickade. Han skickade om tidningen varje dag året om på den tiden.
Aha.
Och då skrev han, på Expressen löser vi saker. Och så hyllade han dig för att du löste detta så snabbt. Och han får med i tidningen trots att det blev så lite. Och det tycker jag säger någonting om det som han gjorde med oss. Här lärde oss att man verkligen tar hem grejen vad det än är. Och jag tänker att det är samma, det här var en galen idé, men det är ju samma sak som gör att Magda Gad står på flygplatsen i Kabul när amerikanerna lämnar, mellan amerikanerna och talibanerna.
Magda Gad är alltså
krigskorrespondent. Att hon står där, det är ju samma galenskap, driv att vilja berätta, att alltid nå fram ändå. Det tycker jag ändå är fint.
Ändå sällan jag jämförs med Magda Gad. Men det är fint av dig. Det är fint. Jag tar åt mig de orden, jag sparar dem. I mitt inre kartotek över beröm. Det är stort. Men de får plats där.
Ja, men jag tycker ändå... Det säger ändå någonting.
Ja. Vad minns du från Alselind? Du som förde en lite mer anonym tillvaro än jag på Expressen.
Han gav mig enormt många chanser som jag inte borde haft, kan man säga. Men jag minns primärt var ju när Marianne Rundström slutade på SVT i protest.
Fin kvinna. Ja. Tycker mycket om henne.
Det var den här ålderism-diskussionen. Jag tycker om alla kända människor vi nämner här. Men hon är en fin kvinna.
Han har träffat mycket. Hon har intervjuat mig.
Ja, hon var på vår releasefest, tror jag.
Ja, just det. Då hon. Av henne.
Då i alla fall så slutade hon i protest på SVT mot den här ålderism-diskussionen. Claes Elfsberg hade ju tvingats bort nyligen. Hon berättade om det för Karin Sörbring, Expressens reporter, intervjureporter, på en releasefest. Och Karin Sörbring ringer mig som är biträdande nöjeschef. Och jag väljer att vi ska publicera det direkt på nätet och pusha det. För det var en ny giv då på Expressen.
Att push får du förklara.
Jag skickar en notis då till alla telefoner, de hundratusentals personer som har Expressens app. Och det var en ny giv på Expressen då från Thomas Mattsson att vi allting ska ut på nätet först.
Kejsaren Mattsson.
Kejsaren Mattsson. Online first. Vissa kallade honom även för Kim Jong-un.
Ja, det har jag aldrig hört.
Det finns en person som gjorde det. Vi ska inte säga hans namn. Väldigt känd. Hur som helst så var ju Alselind visste ju om att alla pengar till tidningen kommer från print. Så han rundade gärna Mattsson på det här beslutet. Men det var ju för sent då. Jag hade ju skickat ut den här artikeln. Det blev etta på tidningen. Jag är jättenöjd när jag kommer med det här skopet dagen efter till nyhetsmötet. Det Alselind säger till mig inför alla är: du har kostat tidningen 100 jobb. Titta på de här reporterna. Tänk på tidningsmarknaden. Du har kostat tidningen 100 jobb i en sån här tidningsmarknad.
Det är fint. Fint av Alselind. Snabbt tänkt. Analytiskt.
Så därför gör jag det här skopet i hans ära. Det här var inte min att pissa på honom. Han har ju lärt mig otroligt mycket.
Ja, det förstår jag.
Ja. Men skopet eller löpsedeln är Iver Schaller. TV4-stjärnan, gement Ronny Svensson, han är inte så känd, vi måste mörka honom lite. Versalt igen, lögner om hjältedådet. Och sen ett citat här. Han är en egocentrisk gubbe i Hawaii-skjorta.
Oj, 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 hårda ord. Ja. Då ska jag förklara vad du syftar på då?
Verkligen.
Ja, men det var ju då i förra veckans avsnitt så läste vi en artikel om just Ronny Svensson, TV4s då filmrecensent eller filmkritiker. Som brukar
Nyhetsmorgon.
Nyhetsmorgon. Stor profil där. Älskad vet jag inte, men stor profil i alla fall. Sitter ofta i sina Hawaii-skjortor där och ger djupsinniga analyser om film.
Nej. Mer sånt där med sig vid grillen.
Ja.
Skön.
Han är lite filmrecensenternas svar på Johan Persson.
Ja, det är han faktiskt. Han tänker upp ett finger i luften och så säger han någonting som passar in beroende på sällskapet. Ja,
men då hade Ronny Svensson i alla fall varit ute och tåg och då hade det kommit in en aggressiv man som hade kastat ner en kvinnas laptop i golvet. Som
slagit sönder den.
Och Ronny Svensson hade utmanat sig själv som någon hjälte, fast om man nagelfarde, kan man säga så?
Nagelfor.
Om man nagelfor texten mer noggrant så upptäckte man att allt Ronny hade gjort för att eventuellt prata med tre killar och sagt att de skulle slå ner den här mannen om han kom tillbaka.
Ja, det var ju alltså efter det hade skett.
Ja, och sen gick han, i slutet av texten så berättade han också att han hade gått fram till den här kvinnan och att hon hade tackat honom för hans insats då. Men det var väldigt oklart vad den här insatsen hade bestått i. Och det väckte ju din och min nyfikenhet och kanske skepsis då. Och vi förstod ju även, vi hävdade i alla fall med viss säkerhet att han själv hade ringt in där till Aftonbladet.
Ja, det är 100% har ringt in där. Det är inte som att de nås av att Ronny Svensson är på tåget på ett annat vis.
Nej, och anledningen var väl att vi i slutet upptäckte att det fanns en mobilfilm som någon tjej eller kvinna där inne hade filmat. och som då kunde avslöja att Ronny faktiskt inte hade varit den hjälte han...
Precis, det här var krishantering.
Det var någon sorts krishantering från Ronnys sida.
Vill du höra bakgrunden till löpsedeln? Vill du höra artikeln så att säga?
Nej, jag vill bara ha löpet igen. Jag vill känna om du fortfarande har det. Du har ju skrivit hundratals löpsedlar för Expressen.
Det har jag gjort. Vi kan göra om det, Ilskan mot TV4-stjärnan, och det är versalt och sen gement, Ronny Svensson, versalt igen, lögner om hjältedådigt. Han är en egocentrisk gubbe i hawaiiskjorta. Det är alltså så här, jag bygger detta på kvinnans egna ord. Jag har fått tag i kvinnan vars dator blev sönderslagen.
Oj, oj, oj.
Ja, eller hur?
Blir det stora journalistpriset? Ja, vi får se.
Vi får se vad Magnus Alvesling... Det här är ju vår avtackning till honom, kan man säga. Han får återkomma med någon form av betyg på detta. Nej, men hennes son är en poddlyssnare.
Vad roligt.
Han har spelat podden för henne.
Är det Christian Lok?
Tyvärr inte Christian Lok. Okay. Och det intressanta är, Ronny ljuger inte någonstans i den här artikeln.
Nej.
Men det han gör, berättar hon för mig då, är att han döljer små, små saker som gör att hans insats förstärks. Jag ska också säga att hon älskar våra böcker, vill jag bara säga.
Ja, vad roligt.
Och nu ska hon börja lyssna på podden, en av få. Nej, men det han gör då, han döljer att det finns en verklig hjälte. Det finns en annan kvinna på tåget. För det som har hänt här är ju att det har suttit...
Vänta, det här är alltså kvinnan vars dator blir sönderslagen.
Precis.
Som du har talat med.
Precis. Ja. Hon berättar för mig att när hon kommer in på det här tåget, då märker hon att det sitter en man som beter sig märkligt där. Och hon blir själv oroad, så att hon sätter sig bredvid en ung kvinna för att hon vill ha trygghet. Jag tror att hon egentligen vill göra det för att hon också vill skydda kvinnan som sitter bredvid den här mannen. Men det vägrar, hon är så fin den här kvinnan. Hon vägrar på något sätt själv sätta sig i en Ronny Svensson-hjälteroll.
Ja, fint.
Utan hon säger att det var av egoistiska skäl. Men hon sätter sig bredvid henne, den här attacken pågår. Ronny Svensson, han är inte särskilt nära, men han är där i alla fall. Det stämmer att han har sagt till de här killarna att de ska göra någonting om han kommer tillbaka. Killen kommer tillbaka, men de gör ju ingenting. Killen är lugn förvisso. Men det finns så riktig hjälte, och det är den här andra kvinnan. För när all shit went down på tåget, då är det hon som kallar på hjälp. Det är hon som ser till att tågvärdarna ringer polisen, stannar tåget, ser till att mannen kommer av. Ja, det här mannen mår inte bra, han behöver ju också hjälp. Det är inte bara gentemot de andra resenärerna, utan också mot mannen. Tycker du att Ronny nämnde den här kvinnan särskilt mycket i sin intervju med Aftonbladet?
Nej. Det gjorde han inte.
Nej, i Aftonbladet står det bara att sen kommer tågvärden och tåget stannar. Det är ett steg där som har försvunnit i Ronnys verklighetsbeskrivning.
Men det här, i slutet så går han fram till den här mannen, enligt egen utsago då i Aftonbladets artikel. Och så säger han väl någonting i stil med att det han gjorde var oförlåtligt, men han ändå hoppas att han fick vård.
Det stämmer att han gjorde detta.
Aha.
Det stämmer. Däremot så säger han ju att den här kvinnan kommer att tacka honom. Den beskrivning jag har fått,
alltså kvinnan med laptopen,
precis, ja, är ju att han kommer fram till henne och söker ett tack. Det är min tolkning, jag ska inte säga att hon säger det, men när hon beskriver förloppet så låter det lite så. Jag ska återkomma till det, men det den här kvinnan, det kvinnan primärt trycker på är ju att det Ronny Svensson gör, det hon stör sig på, det är ju att han dels tar ju över den här hjälterollen från den här kvinnan som faktiskt gjorde ett hjältedåd,
ja,
liksom, och såg till att allting löser sig. Men det är också så att hon menar att det här tar ju bort också fokus från det verkliga problemet. Det är en diskussion nu om tågvärdarnas varande och icke-varande.
Ja.
Här hade ju de en funktion, verkligen. Det här är ju tåg och liksom pendeltåg är en offentlig plats, men man är där allmänheten är instängd. Om någonting händer så man har ingen möjlighet att kontakta lokförare.
Nej.
Människorna är ju helt oskyddade. Ja. Här har ju tågvärden en funktion. Det menar hon att Ronny står i vägen för den här diskussionen.
Ja, det har hon ju helt rätt i.
Det har hon ju verkligen.
Tror du Ronny har stått i vägen för mycket saker i sitt liv? För många saker. Det känns som
att
han har det.
Bara det att han har den här vajerskjortan är ju en uppmärksamhetssökande grej, kan man ju säga. Han gillar ju att synas, han gillar att ta plats.
Det gör han.
Vet du vad som händer när allt har löst sig och när de sätter sig på tåget och det rullar vidare mot Göteborg, tror jag det är?
Nej.
Han...
Vänta, rullar i 200 knyck då?
För det var han... Som Ronny sa, ja.
Det vill han trycka på i.
Det blåser på i 200 knyck. Han bygger drama, han har sett mycket film.
Ja, det har han verkligen.
Han sätter sig ner, de pustar ut. Det är ju alltså en kvinna som har stått bredvid den här aggressiva mannen att slå sönder en dator som enligt de uppgifter jag har fått är väldigt, väldigt tung. En dator i någon form av metall snarare än en sån här plastig dator.
Okay.
Han har slagit den så att den går i bitar verkligen,
ja,
med kraft. Ja. Det blir man ju skärrad av.
Verkligen.
Det är en annan kvinna som har suttit bredvid och som också har varit den som har liksom löst situationen. Det Ronny pratar om hela vägen till Göteborg eller vad tåget nu går.
Högt, så alla hör.
Och med de två som faktiskt är mest drabbade. Sin egen upplevelse av den här jobbiga dramatiken, hur jobbigt det var för Ronny. Och det är därifrån citatet på löpsedeln kommer. Att han är en egocentrisk kändisgubbe i Hawaii-skjorta som inte kan sluta prata om sig själv. Pascal, jag ska klippa sönder dig som en liten pappersbit.
Du citerar vår chef Amanda Schulman och hennes syster Hanna i Fredagspodden, antar jag.
Vad var det de sa om dig, förutom när Pascal gör så där i vår podcast då blir jag förbannad? Eller vad var det Hanna sa?
Ja, men de menar väl att jag någonstans som den 80-talist kille jag ändå är skjuter in små skämt i dina väldigt mörka och trasiga historier om exempelvis din mamma.
Snusskämt.
Ja, inte bara, men ja, just det de syftade på då var ju det. Jag tycker det var ganska roligt sagt av mig. Du undrade om jag, du var i någon berättelse om något. Du satt i ett väntrum.
Jag inte minns.
Nej, men nu får du höra det här, jag minns. Du satt i ett väntrum och du hörde igenom en dörr. Det var en kvinna där inne som satt och pratade om att hon hade begynnande Alzheimers. Och så sa du, vet du vad jag gjorde då? Och så sa jag, fick pingis. Och det tycker jag.
Det gjorde du. Sen gjorde du det ungefär.
Tog du illa upp då?
Nej, det gjorde jag inte. Men jag ska ju för lyssnarens räkning, för att den ska förstå, så gjorde du det här kanske 30 gånger till i samma segment. Och han och Mannas take på det var ju att du gör ju det för att skydda dig själv från mörkret som jag talar om kanske.
Ja, nej men, och så det gör väl, och inte för att, alltså jag känner inte att jag behöver försvara mig på något sätt, för det jag kan säkert kritiseras för mycket, men det gör väl både du och jag och även andra i vår närhet när vi pratar även privat om saker som är jobbiga. Vi kan ju garva åt helt bizarrt mörka saker som händer i våra egna och varandras liv ganska ofta.
Det är som att jag skämtar om att ni gömde nazister i Chile för att för att det... trauma att inte...
Ja, exakt.
Nej, men det är ju en försvarsmekanism. Det är det ju. Men tog du illa upp resten när du lyssnade på det här segmentet?
Eller jag blev lite överraskad om jag ska vara helt ärlig. Jag hade inte fått...
Får jag läsa ett sms du skickade till mig? Varför gör hon så här mot mig? Frågetecken. Och sen frågar jag, vadå är det, för jag hade inte hört det. Då frågar dig, vadå är det inte schysst eller? Fick jag inget svar på 30 minuter.
Nej, jag blev väl bara lite... Det var någon trevlig läsare, eller lyssnare förlåt, som skrev till mig på Instagram och sa att jag borde lyssna på Fredagspodden med Hanna och Amanda då, vilket jag ofta gör. Men jag hade inte hunnit göra det just den här morgonen. Och då skrev hon skrev också då att jag kanske kunde lära mig ett och annat. Så då förstod jag ju vart åt det barkade.
Men för det är ju sant det de säger. Vi hemfaller ju väldigt lätt åt det.
Att hålla rak kurs rakt in i det mörka.
Mm.
Vi kör gärna en omväg förbi Sandhamn och tar några järn innan, så att säga.
Ja, finns en skön rastplats där vi kan hitta något märkligt original, så stannar vi alla där på vägen mot mörkret,
ja,
och skämtar lite.
Ja. Och är det så jävla fel då? Tydligen. Det är nu under pluggen. Det här är vårt sista segment.
Men vet du, jag har faktiskt hittat en alternativ förklaringsmodell till varför du håller på så här och snuskar dig vecka ut och vecka in. För det är inte första gången.
Nej, det är inte. Det ska gudarna veta.
Det finns
mycket skit där som de kan gräva fram, Hanna och Amanda. Saker jag sagt. Saker jag skrivit.
Jag har hittat giftet som orsakar det här.
Jaha.
Hur det har rört sig liksom rakt i nedstigande led från två män. Det är gubben Gonzales, din farfars far, och gubben Engman, din morfar.
Ja.
Ja, och gubben Gonzales, han var ju en riktig knullgubbe. Han hade ju alltså 52 erkända barn. Han var guldgrävare i Chile.
Ja, han
sköt skarpt,
så att säga.
52 erkända barn.
Ja,
säkert 100 barn totalt.
Ja, något sånt skulle man väl uppskatta utan att ha födelsecertifikat på alla.
Och det där giftet har liksom tunnats ut med åren. Och det är från ena sidan, det är från pappas sida. Men sen kommer det även från din mammas sida. Gubben Engman, Gary Engman, gamla chefredaktören och programledaren. Din muffi. Och
ja, fina
det är honom jag egentligen... Jag tror att det här är förklaringen till den här oförlösta sexuella frustrationen som gör att du liksom kastar ur de här, häver ur de här grova skämten hela tiden. Så jag började gräva i gubben Engman. För i Chile fanns det liksom inga officiella dokument om gubben González. Men jag började, det första jag gjorde var att läsa gubben Engmans runa. Han dog ju när då?
2000. Runa var väl för övrigt skriven av gubben Heimersson, om det är Aftonbladets runa du läser.
Det är det. Staffan Heimersson, legendarisk kvällsinnetsreporter och vän till din morfar.
Ja, det bästa kompisar.
Det är faktiskt, det ska jag säga. Det är otroligt att läsa den här runan. Den är väldigt fin. Särskilt rubriken. För där skriver han: vi delar allt utan löpet, ettan och mitten. De slogs vi om.
Ja, fint.
Var de swingers eller?
Nej, det tror jag inte.
Okej, för att väga upp det här, du måste säga någonting fint om din muffi här.
Ja, men jag minns när mamma fyllde 30. Då kom morfar ner med en väldigt fin husbil som han just hade köpt. Han turnerade liksom runt med den i Skåne.
Han satt inte upp förtältet så att säga.
Hur menar du då?
Han åkte bara vidare till nästa Berud som man kallar dem.
Han stannade några dagar.
Han hade husbil. Alltså, gjorde det. Ja, det jag har skämtat mycket om att han var en bock. Både på scen under vår bokturné och i den här podden. Jag har ju bara hittat på. Men ju mer jag läser om honom, gubben Engman, desto mer stärks den här tesen. Jag läser en intervju med din mormor kort efter att han har gått bort. Alltså dagen efter den publicerades. Hon har väl sagt det här samma dag som han dog. Och då säger hon, när Gary fick erbjudandet om att bli Aftonbladets chefredaktör 1981 så insåg åtminstone jag att äktenskapet inte skulle hålla. Det är så mycket som är roligt med den meningen. Åtminstone jag.
Det där är nog inte min mormor.
Men då, det här är en Birgitta. Din mormor heter väl Birgitta?
Ja, jo det gör jag. Men det fanns också en annan Birgitta som kom senare. Morfar var så gift med två Birgittor tre gånger. Så det här var så den Birgittan som han lämnade min mormor Birgitta för. Han stack.
Och sen,
han stack till Stockholm.
För jag läste ju att han återförenades med henne innan han dog. Och då tänkte jag, vad fint för din mormor.
Nej,
det, men var, det stämmer alltså inte.
Nej, det var den andra Birgittan återförenades med.
Han är ju värre än den här, vad heter han? Dan Bilzerian, den här knullinfluensen.
Jag vet inte exakt alla turerna där. Ja, men det fanns många kvinnor i morfars liv. Det gjorde det. Jag träffade några av dem. Fina kvinnor i regel.
Jag börjar tro att snusket är ett gift som har följt blueslinjen genom generationer. Att det är därför håller på att äckla i podden varje vecka. Det börjar då med gubben González på ena sidan, guldgrävaren, och din morfar på andra sidan. Och äcklet späds ut, men du har ju fortfarande lite kvar det där giftet i dig.
Jag vet inte om han var särskilt snuskig morfar. Alltså han gillade bara kvinnor och han var väl liksom... Han var ju kändis i en tid när det fanns väldigt få andra kändisar. Så det lockade väl någonstans att träffa mycket kvinnor.
Inte, han är inte snuskig. Ska vi komma till själva nyheten jag har här? För jag har faktiskt ett löp kan man säga.
Du har löpet alltså?
Ja.
Jävlar. Ja men gör det.
Din morfar.
Det blir intressant att höra vad det är.
Din morfar skrev en opublicerad självbiografi. Den skulle förklara enigmat gubben Engman. Vet du vad den hette?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Den kommer jag aldrig till, så jag har aldrig läst den heller. Men vad skulle den ha hetat då?
Gubben Heimersson avslöjade i runan.
Vad fan?
Gary Engman, tidningar och tv. Brännvin och brudar.
Nej!
Det här är att han satt och skrev på fram till sin död.
Nej, det kan han inte ha gjort. Fy fan.
Tror du att Thomas Mattsson, tidigare chefredaktör för Expressen, kommer döpa sin självbiografi till något liknande? Eller Karin Olsson, biträdande chefredaktör?
Jag tror inte det, men vet du vad som ser
de har
som...
inte snusket i sig, som du.
Men du, det här är problematiskt. Vad fan ska han och Amanda tro nu?
Fuck, vi gjorde det igen. Vi skulle vara självrannsakande. Vi bara snuskade till det igen.
Vi ses inte nästa vecka. De drar ur pluggen.
Podden.
Fuck.
I Västerås gör affärer med en man i gabardin och lederhud. På en parkeringsplats i Skogås
fick jag fejsat dunkat mot en motorhuv. Så tog vi bilen upp till Sala med ett hjärnskakning och en trasig hand. Där sjöng jag in min första platta.
Ja men du, ska vi ta vika in de här poddkukarna nu? Vi har en ny chans nästa vecka.
Och göra Hanna och Amanda nöjda.
Ja, då är vi tillbaka på Perfect Day. Sitter tillsammans igen, mitt emot varandra.
Ses nästa vecka.
Gör
bara
det.
Du och jag, när de river kontraktet på ja. Perfect Day.
Gör vi det. Ses vi nästa vecka. Kom vi in.
Inte lyssnarna i alla fall.
Fan.
Vi ser varandra. Står och bankar på dörren.
Fan.
Luke, Hanna, Amanda, hallå!
Släpp in oss!
Hallå!
Jag har en skuld i Hallstahammar. De har jagat mig från Lund till Härnösand. Lycka till och komma fatt mig, för jag har vänner varenda hand. Har inte suttit i alla krogars toaletter än, men känns som någon som har för snart har sett varandra. Som Lena kanske längtar bort ibland. Att svara nej men reservera mig, för trots allt älskar jag mitt land.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.